Det här är
Nördarnas sommarlov. Om sommarlovsprogram genom tiderna med mig, Caroline Kappel. I sommarlovsprogrammet Salve från år 1997 får vi träffa Nils som är på väg till en medeltidsmarknad i Kalmar. Men när han tar upp sin mobiltelefon för att ringa hem så transporteras han istället 600 år tillbaka i tiden. Och där blir han fast hela sommaren. Och ordet salve, det betyder ju faktiskt hej. Så nu säger vi salve till dagens gäst.
Hej, jag heter Henrik Ståhl. Jag är skådespelare och dramatiker och författare. Och driver podcasten Som de är Henrik.
Varmt välkommen hit.
Tack.
Och precis som du säger, nu är det ju många som känner igen dig från podden Somna med Henrik. Men då sommaren 1997 så fick vi ju alla vakna tillsammans med dig i sommarlovsprogrammet Salve, en medeltidssaga. Mm. Så jag undrar om du först skulle vilja berätta lite med egna ord vad den här sommarlovsmorgonen handlade om.
Salve var en berättelse om Nils som var en pojke som bodde i Bagarmossen som råkade på något sätt komma över någon typ av magisk mobiltelefon. Som förflyttade honom tillbaka till år 1397. Alltså från 1997 till 1397. Där han då blev fast mer eller mindre under en hel sommar. Och fick lära känna ett galleri av brokiga karaktärer. Som då var mer eller mindre baserade på verkliga personer. Som levde i Kalmar på 1300-talet.
Jag förstår ingenting. Varför står det 1397 när jag slår mitt hemnummer?
Va? Tycker ni att jag ska trycka ändå och se var jag hamnar? Okej, okay, då gör jag det då. Okej, okay, är ni beredda? Klara? Färdiga? Gå!
Vad är detta? Ska det här föreställa en funktionell mobiltelefon, va? Nej, 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 vänta nu, vänta nu. Nej, nej, nej. Det här är ett skoj. Det är skämt.
Och det här var ett sommarlovsmorgonsprogram, så det var liksom direkt, det var direkt sent varje morgon under 2 månader. Och hade publik, både hemma som kunde ringa in, men också i takt med att programmet fortskred så blev det mer och mer människor som samlades på Slottsvallarna mitt emot där vi spelade in eller sände programmet ifrån. Så i de sista programmen så hade vi 2-3 tusen människor som satt på Slottsvallarna. Så det blev som ett något slags hybridprogram mellan ett direktsänt sommarlovsmorgon och ett live-publikprogram. Lite som sommarlovsmorgon är idag med live-publik. Och
så det var Salve som var först egentligen?
Ja, jag vet inte hur det var med tippen. Det kan hända att tippen som var innan också hade live-publik. Men det var ju helt klart inte meningen i alla fall. Utan det var ju en slump att det plötsligt kom folk och satte sig där. Så till slut var vi tvungna att rigga upp högtalare och sånt så de skulle höra vad vi gjorde. För de såg ju bara små prickar på andra sidan vallgraven som var där.
Superhäftigt. Men du, jag har förstått att det här är väl ändå din första tv-produktion, stämmer det?
Ja, det var min första professionella tv-produktion i alla fall. Jag har ju alltid stått framför kameran liksom, så länge jag har levat. Men det här var ju första gången som SVT tog tag i mig. Innan dess hade jag jobbat med typ som så här lokal tv-reporter och sånt. Men Salve var mitt första tv-jobb, ja, det var det.
Wow. Hur gick det till då när du fick rollen som Nils?
Jag gick scenskolan i Göteborg och då kom de dit och letade efter folk som skulle programleda då. Lotti Ekberg kom dit och det var ju inte så himla coolt för oss på scenskolan. Vi var ju djupa jävlar. Så vi tyckte ju inte det var så coolt. Att det kom några som ville göra något sladdrigt barnprogram på tv. Men jag tyckte det var jätteroligt, så jag gjorde audition. Det var jag och typ 3 till. Tillsammans med Niklas Fransson som sen gjorde Klantiga riddaren. Han var också där och gjorde någon typ av audition. Aha. Samtidigt som jag. Och Anna Rydgren som gjorde Katarina var ju också från scenskolan i Göteborg. Så hon blev också på något vis uppraggad där igenom. Jag tror att Lottie hade sett henne på scen någon gång. I någon pjäs. Och sen gjorde jag audition. Och sen så släppte jag det där. Liksom. Och sen ringde Lottie mig någon morgon. Och sa, vill du komma och jobba med oss? Och det var ju så helt sinnessjukt. För jag kände ju när jag gjorde audition att det här var ju liksom så himla skön kombination mot det här tragglandet på scenskolan där man försökte hitta kärnan i allting hela tiden, och det var väldigt strängt och mörkt och allvarligt allting. Så det var lite drömmen, och så fick jag det jobbet. Så det var ju fantastiskt.
Och insåg att nej, men jag vill nog inte vara den djupa jäveln i sommar ändå då.
Nej, alltså det var ju så efterlängtat. Jag kände mig ganska dålig på scenskolan. Det var väldigt hierarkiskt och svårt att få en syl i vädret. Många starka viljor och många starka konstnärer. Och så jag tyckte scenskolan var besvärlig, även om jag lärde mig mycket där. Mm. Men det var en jätteskön kombination. För sen gick jag ut på praktik efteråt. På scenskolan har man liksom ett halvårs praktik på en teater någonstans där man jobbar som skådis. Så jag började med Salve, och sen flyttade jag till Varberg och spelade teater på Teaterhallan där ett halvår. Så det var liksom det var början på min karriär som skådis överhuvudtaget, skulle jag säga.
Ja. Och hur var det då första inspelningsdagen, minns du?
Nej. Ja, alltså jo, jag minns ju att jag var skräckslagen. Jag var ju ganska van vid kameror och sådär, men det visade sig vara något helt annat liksom för det var ju innan internet. Jag menar, internet fanns ju, men det var liksom inte alls på samma sätt. Streaming fanns ju inte, det fanns ju inget online-innehåll liksom, utan det var ju att man mejlade varandra eller chattade med varandra typ. Så att det var ju fortfarande så att alla tittade ju. Så den känslan var ju helt otrolig när de räknade ner och det var livesändning och så här. Jag minns att jag hade jättekul när vi bandade innan programmet hade premiär. Då förbandade vi ju massa inslag när jag åker moppe och vignetten och sådana saker. Och sen skulle vi då gå över till första scenen när jag står. Jag kommer in i Salvestaden när man hade byggt upp det.
Ja.
Ja, det var ju helt otroligt. För det är just den där känslan av att det här gäller liksom. Inget får gå fel.
Ja, vad är det här för år då?
1397. Du är Kalmar 1397.
Nej, vänta lite nu. Alltså hon säger Kalmar och hon säger 1397. Kalmar, det stämmer ju, men 1397, det stämmer ju inte. Ursäkta, sa du 1397?
1397.
Alltså jag kommer från 1997, va? Nej, 600 år. Ja, men det är självklart. Jag har rest tillbaka i tid.
Det var väldigt spännande. Sen sa det bara pang och sen var ju allt klart liksom.
Ja, var det så att det gick fort sen resten av sommaren?
Ja, ja. Fruktansvärt snabbt. Och en väldigt upphetsad stämning. Jag kände ju mig som någon slags superstar. Det var ju någon reporter där från SVT i Falun. Jag kom ju från Falun från början. Som gjorde något reportage. De intervjuade mig efteråt och jag pratade som om att jag var typ David Beckham. Liksom. Jävlar. Nu när jag tänker tillbaka på det efter. Men jag var ju 22. Jag hade aldrig liksom exponerat för det. Jag kände mig väldigt speciell de första veckorna. Liksom, innan det blev ett arbete som på något vis tog ut. Scenskolan var inte så generös i att ösa beröm över sina. Liksom. Det var ju ganska, man kände sig dålig rätt ofta. Så det var ganska skön kontrast det där, när plötsligt alla bara tyckte det var så jävla lajbans allting bara för att. Så det var en väldigt skön kontrast.
Jag kan tänka mig det. Du pratade ju om de här kulisserna. Det var ju sådana enorma kulisser som byggdes upp där vid slottet. Alltså, hur var det och hur var atmosfären när du gick in bland alla de här ändå stora husen?
Jo, men det är det där. Sånt där kan jag sakna idag när man kommer till en inspelningsplats. När man är på något vis så himla van vid att det är så många andra yrken runt den när man jobbar med film och tv. Det är så många expertisområden som gör sådana fantastiska arbeten. Jag minns hur jag kom in där innan programmet hade haft premiär och såg liksom den här stan. Och bara kände att de har byggt upp det här för att jag ska springa omkring här och fylla det här med liv. Liksom. Det var en otrolig känsla och den sitter kvar. Den kan jag sakna jättemycket. För nu när jag kommer ut på grejer, då är det som att man går direkt till fikarummet liksom. Och så sitter man där och väntar på att någon ska säga att man ska gå ut och filma, och så gör man det, så går man hinner knappt, man tar inte riktigt, jag tar inte riktigt längre in allt fantastiskt runt omkring. Så det var ju liksom barnets möte med tv på något sätt, så var det ju, barnets möte med hur det går till på riktigt att göra tv och göra film. Och det var ju väldigt speciellt, och det var ju verkligen ett otroligt bygge som några få på SVT i Växjö, liksom någon attributör på SVT i Malmö hade liksom byggt upp. Det var ju fantastiskt.
Ja, Ja, men jag läste att det är också att turismen till Kalmar ökade med 30% efter Salve. Ja. Och att den här staden fanns.
Det var ju en, det blev ju sen en bakgrund till den här skandalomsusade Salvestaden som sen uppfördes i Kalmar som någon slags turistattraktion. Och som sen bombade den något fruktansvärt och blev någon slags kommunal skandal. Jag är inte så himla insatt i det. Men att det blev pinsamt för alla inblandade efter att vi hade dragit då. Men kulisserna blev liksom en bas för någon slags permanent. Ja, det var ju en fullständig turistsuccé. Men det fanns liksom inget annat heller. Jag minns att mina föräldrar var hälsade på i Kalmar. Och vi åkte runt, liksom, runt omkring i obygden. Liksom, och det kom några norska kampare och bara "Det är ju du, det är ju du, Salve Nils." Då hade de liksom då tittade de på liksom svensk TV och var liksom helt tagna av det här. "Nå, vi åker till Sverige idag, vi behöver dagen bara och hittar så möter vi på dig." det var fantastiskt. Och det där hände ju hela tiden. Det var verkligen en väldigt speciell sorts genomslag.
Ja, du måste väl också, i och med att det var så mycket livesänd som du säger, mött reaktioner. Alltså, du vet, ha en arbetsdag och sen gå ut på stan och liksom, det måste väl bli så nästan fortsätta arbeta hela tiden.
Eller ja, men det var verkligen kul. Jag minns att vi var lite sådär, alla vi som var med, vi var ju lite modest sådär besvärade av att vi fick ju inte vara i fred liksom, när vi var ute och gick. Men jag njöt ju av det där. Det var ju fantastiskt. Det var också en sån härlig sommar. Det var liksom den varmaste sommaren i Europa då på 100 år tror jag. Och det var ju ingen som hade börjat prata om klimatet än. Mm. Utan det var ju fortfarande så att alla bara tyckte det här var härligt. Så jag minns vi satt och vi var ute och åt typ hela tiden. Satt på krogar och restauranger och folk kom fram. Vi blev ju så bra kompisar också, alla vi som var med. Så det var liksom, SVT Växjö, hela teamet var ju utanför stan. Så ingen var hemma. Alla bodde på hotell eller i lägenheter. Så vi var liksom som ett litet läger.
Oh, ett summer camp.
Det bidrog ju också.
Ja. Men brukade ni, om det kom fram något barn så, du vet så här, men vad gör du i den här tiden? Hade ni någon sån där förklara för barnen? Eller var det bara
Jag minns faktiskt inte riktigt hur vi... Jag minns... det enda jag minns var... Det är så typiskt också. Jag minns ju nästan bara... jag minns ju sporadiskt känslor av hur det var härligt. Men jag minns ju väldigt, väldigt tydligt då, de här pinsamma grejerna. Det var ju något barn... Vi satt åt lunch och det var ett barn som stod jättelänge med block och penna och liksom, vågade inte gå fram. Till slut så sa jag, vill du ha min autograf? Och då tittade hon på mig som att, så här, vad fan är du dum i huvudet? Jag ska skriva upp namnet på konstnären på tavlan bakom dig. Det är bara att du sitter i vägen. Det var någon, så här, hon hade fått någon skoluppgift att hon skulle skriva upp vem det var som hade målat.
Oh, roligt.
Så sånt, det minns jag.
Men du, hur såg en vanlig dag på jobbet ut?
Vi började ju tidigt då, och då hela inspelningen var ju utomhus. Vi hade inga inomhusplatser. Vi hade som ett litet soltält ute ovanför torrgraven där vi sände ifrån. Sen var det några baracker där kontrollrummet och sånt stod. Och sen så satt vi i de där soltälten hela teamet. Och då hade en av oss programledare skrivit manus för dagen. Vi turades om att skriva manus.
Wow.
Och de var väldigt löst sammansatta, ska jag säga. Det fanns en storyline, alltså någon slags övergripande handling som Lottie Ekberg hade skrivit, som vi höll oss till. Och sen hade vi, utöver det hade vi ju helt fria händer. Så att nästan alla avsnitten är ju författade av fullständiga amatörer som vi var då. Vi hade ju ingen aning. Och det finns ju också fruktansvärt dåliga avsnitt. Som verkligen drog ut på tiden, för vi hade ingen bestämd tid när vi skulle sluta. Vi hade så kallad öppen sluttid, för det var inga andra program som skulle på.
Så att det var
otroligt. Vi drog över en timme, tror jag, i sista programmet.
Drottning, visst, det är vi som är hjältarna i denna saga vi just har berättat!
Och vi började med att sitta där och gå igenom manuset. Och då fick programledaren som hade skrivit manuset hålla i genomgången. Det tyckte jag var coolt att få hålla i en genomgång. Då kände jag mig vuxen, minns jag. Och sen så gick vi ner på inspelningsplats. och gick igenom dagens avsnitt. Bara knallade igenom den med fotograf och Lotti som var regissör, producent och oss som var med. Och sen var det sändning. Och smink naturligtvis först och sen sändning. Och sen efter sändningen så brukar vi skriva autografer och så. Det var ju massa statister som kom in i, och som också var med på fredagarna, som var med i stan och sådär. Och sen gick vi och käka lunch, sen kollade vi på programmet och hade mycket kritiska åsikter om oss själva. Vi var otroligt stränga mot oss själva alltså. Det var väldigt så här, perfektionistiska. Sen gick vi tillbaka till inspelningsplats och sen gick vi igenom morgondagens avsnitt då, liksom grovt. Och då var hela teamet med, de som skulle bygga rekvisita och alla sånt. Så då fick liksom alla en bild av vad vi skulle göra imorgon. Och sen var det bara party. sen var det party i Kalmar. Och sen började dagen om igen. Ja, vi var väldigt upptagna.
Ja, det låter väldigt intensivt.
Ja, det var det. Otroligt intensivt. Men jag minns aldrig att jag var trött eller så. Men jag minns att jag var... Nej, det var en väldigt lycklig sommar var det för mig.
Fint. Ja, jag blir glad att höra det. Men som du säger, när det var så mycket ändå improviserat då, och ändå livesänt, minns du, var det något som gick fel någon gång så där?
Ja, massor hela tiden. Alltså, vi kunde ju inte påverka det liksom. Och det var ju också att vi hade ju samtal i liveversionen. De programmen som ligger på öppet arkiv nu, de är ihopklippta liksom av flera program. Men då hade vi ju, jag undrar om inte det var 40, 50 eller kanske 60 program. Jag har glömt bort hur många det var i slutändan. Men att då var det ju människor som ringde in och så. Och då kunde ju mycket gå fel. Vi hade tävlingar och sånt. Ibland hörde vi inte vad barnen sa i telefon. Ibland så, en gång svarade Niklas på det som bildproducenten sa i hans öra. Jag trodde att det var barnet som pratade, fast det var bildproducenten som ingen hör liksom. Så det var bara tyst och sen så pratade Niklas liksom. Det var en gång när det var något barn som ringde in och sa, jag och Anna sa att det, oj vad har du gjort idag? Så, ja, vi har städat. Ja, vad kul. Varför har ni städat? Ja, vi ska ha fest. Ja, men gud vad kul. Så, ja, har du fina kläder? Ja, visst. Åh, vad kul. Därför min pappas bror har dött. Och vi bara, vad kul. Oj, ja, vad hemskt. Alltså, då fick vi lov att dra ner hela samtalet.
Mm, mm.
Och sen var det någon som... Det var någon gång när vi gick ut i sändning utan att vi visste om det. Det var... Filmerna kördes från Stockholm. Alltså de filmerna vi presenterade, det satte en gubbe i Stockholm och tryckte på play liksom.
Ja.
Och när de var klara, när filmen var klar, då drog de bara ner i svart från Stockholm liksom. Och då var de i Kalmar tvungen att dra upp våran regel liksom.
Mm.
Och så det fanns ju, då var Bert som var bildproducent, då var han ute och rökte tror jag eller något. Han trodde filmen var längre än vad den var. Så när filmen var slut i Stockholm, då drog de ju bara ner den i svart. Så Bert kom in i kontrollrummet och bara såg att det sändes ut svart. Liksom. Så han bara kastade sig på våran regel. Och då gick ju våran fotograf Lasse omkring med kameran. Och typ sparkade i marken och väntade. Anna och jag och Niklas och Albin tror jag. Vi höll på att hoppa runt och så här, göra några konstiga sketcher med låtsas språk framför kameran. Jag hör bara i mitt öra hur Bert skriker. Ni är ute! Och jag sprang därifrån tror jag. Och Anna då som skulle vara med, hon fattar inte. Så hon fortsätter en bra bit in i, så typ någon minut och bara... Och till slut så går hon från det till att vara helt straight liksom. Nu ska vi kolla in hur det går med tävlingen. Alltså som att, så att hon fattade precis från en sekund till en annan att hon var i sändning. Så sånt hände ju och det var ju fantastiskt roligt då. Det var ju ingenting som, det blev ju inga repressalier liksom. Det var ju inte som nu när allting vägs på guldvåg och det var väldigt opretentiöst allting.
Rida rosastrålet till en tjänst. Jag har kommit på en jätterolig historia. Vill ni höra?
Okay. Ja, berätta.
Det var två rotfrukter som var ute och gick på stan. Och så kommer det massa med riddare då, va? Så här. Då blir den ena rotfrukten, den blir helt översprungen så. Då säger den andra rotfrukten så här: kom nu rotmos, så går vi.
Det låter fint. Har du något speciellt sådär favoritminne då, som du vill berätta om?
Alltså jag har något sådär, men det är ju inte, jag vet inte, det är inte så spektakulärt. Men det är ju en... Dels minns jag att efter någon sändning när det hade gått fel så sa Lasse Enekrona som var fotograf till mig att du är väldigt bra på och du är väldigt bra i tv. Du finner dig väl när det går fel och sådär. Och då hade jag ju verkligen inte blivit bortskämd av det där på scenskolan. Där var jag ju sämst liksom, tyckte jag. Och man fick ju aldrig beröm. Eller, så den känslan när han sa det, då började jag typ lipa för att han sa någonting så himla snällt. Det var typ första gången på 4 år jag hade hört någon människa säga något snällt till mig om min prestation. Så det minns jag var starkt. Och sen minns jag att vädret var en otroligt stark dramaturgisk faktor till hur vi höll på. För det var så varmt hela tiden. Och vi gick runt och svettades där i kulisserna. Och så var det en gång när vi hade repat hela eftermiddagen. Och så plötsligt så blev det helt... himlen blev helt svart. Och det bara exploderade i sånt här underbart sommaråskväder. Som bara, och jag minns att jag kände att så här lyckligt tror jag inte man kan bli. Liksom. Alltså den där otroliga känslan av att vara 22 år. Och ha sitt första riktiga jobb. Och det bara, allt bara går min väg. Så där. Den känslan har jag kvar. Att det var... Nej, men det var mycket lycka. Liksom. Så här rena sinnliga lyckokänslor. Även om det var naturligtvis mycket som... Jag hade ju också scenskolan med mig som en slags straffande... Jag var ju ganska hård mot mig själv, som sagt.
Jag blir liksom glad i magen när du berättar om det. För det låter verkligen genuint härligt. Mm. Hur ofta blir du påmind om Salve idag då?
Ja, nu för tiden. Nu är det 25 år sedan i år ju precis. Så att det är ju... Nu blir jag ju påminn hela tiden.
Ja, det är så.
Varenda dag. Igår träffade jag Albin Flinkas faktiskt som spelar Kung Erik.
Är det sant?
Och vi satt och snackade. Vi har ju hängt lite grann till dig genom åren, men aldrig riktigt sådär. Vi hängde lite när jag flyttade till Stockholm. Det var ju året efter Salve. Då hängde vi lite. Men sen dess har vi ju verkligen inte haft så jättetät kontakt. Så det var fint. Vi pratade inte om Salve, vilket ju var coolt.
Hade ni båda bestämt det hemma innan? Så jag ska inte ta upp det. Nej,
nej, men det hanns liksom inte med. Det har ju hänt så mycket i våra liv sedan dess. Mm. Därför är det dubbelt tycker jag ibland, det här med de gamla meriterna. För det är ju, för mig är det ju en annan människa. Det är ju en annan person det där som gjorde det där programmet. Jag hade ju andra behov, andra mål, andra upplevelser av världen. Så saker har ju ändrats och det gör ju att nu till exempel när Salve-generationen då, alltså de som var små när jag gjorde Salve, de är ju nu stora och närmar sig 30 och är liksom, eller är äldre än 30 och hör av sig till mig lite grann som att det här hände igår liksom, för dem. Och det känns främmande och naturligtvis fint och så, men också svårt att veta hur jag ska bemöta, för jag är ju inte den längre. Det var ju länge sedan jag slutade vara den. Det har ju också gått 20 år när ingen har pratat om Salve. Det är också det som är lustigt, för att plötsligt så har de som växte upp med Salve kommit i en ålder när det är viktigt i olika faser, liksom, vad man konsumerade som barn. Jag hade ju samma sak fast med Staffan Westerberg liksom.
Ja, och
eller Solstollarna liksom, eller så. Och när jag var 25 då tänkte jag också jättemycket på det där. Så jag försöker att bemöta det utifrån någon slags att inte svika någons förväntningar och så. Men samtidigt tycker jag det är svårt, för jag tänker ju inte på detta till vardags.
Nej.
Liksom. Det är ingen del av mitt liv liksom. Jag tittar ju aldrig på programmen och sånt. Det är ju minnen av någonting som känns som otroligt avlägset.
Ja. Och efter Salve så fortsatte du ju ändå med barn-tv. Med både liksom Bolibompa och såklart då Supersnälla Silver Sara och Stål-Henrik. Så vad var det som fick dig att sen fortsätta?
Ja, alltså det var ju så kul med Salve. Salve var ju så roligt att göra. Så att jag vill ju gärna göra mer sånt. Så var jag ju chefen för SVT Barn och ungdom i Stockholm. Hon var ju och besökte oss i Kalmar när vi spelade in. Och då sa hon, du är bra, ring mig när du är klar med scenskolan, sa hon. Så då gjorde jag det. Och då fick jag ju inget jobb. Så funkar det ju inte. Liksom. Så då blev jag arbetslös. Så var jag arbetslös ganska länge. Bodde ironiskt nog i Bagarmossen också. Där Nils i Salve bodde i dramaturgiskt.
Ja.
Så jag var arbetslös i Bagarmossen och alla sa, Salve!
Nej, nu kommer i alla fall balladen till bagarmossen här. Åh, bagarmossen. Här sitter jag nu, bara jag och inte du. Jag längtar efter dig, bagarmossen.
Jag försökte försörja mig liksom, men jag fick inga skådisjobb och så. Och sen så till slut ringde jag till en producent för Bolibompa på, som heter Maud Hiller. Och hon sa, men gud, varför inte du hört av dig? Jag vill jättegärna ge dig jobb. Så då gjorde jag det. Så det, jag behövde bara ringa rätt person. Så då fick jag jobb på Bully. Och där var jag ju kvar. Och därigenom har ju hela Stålhenrik och alla program på Måns Piano. Alla egentligen program jag har gjort sedan dess har ju sprungit ur det faktum att jag var programledare på Bully från början.
Vad har du för planer framöver nu då?
Alltså nu är ju Somna med Henrik mitt jobb. Så just nu så jobbar jag bara med det. Jag producerar på sikt. Jag har fler poddprojekt på gång. Både med mig och utan mig. Men som jag, med mig som upphovsperson då. Och så försöker jag få en större plattform för mig själv. Jag jobbar på mig själv som varumärke och ser vad det leder till. Liksom. Jag har bestämt mig för att jag bara ska göra det jag har lust med. Och än så länge tar jag trä så går det ju att leva på det sättet för mig. Men så får vi se. Inte vet jag har bestämt mig för att om det skulle skita sig helt och jag inte får fler jobb, om jag inte kan försörja mig mer på att göra det jag har lust med och det jag hittar på själv, då kan jag jobba, inte vet jag. Då kan jag ha något jobb och så får jag ha mina projekt som en hobby. Då får jag ta ett jobb. Det skulle vara skönt med något så här löpande bandjobb kan jag känna ibland. Att bara sitta och fundera på, drömma om saker och låta händerna bara jobba utan så mycket tankar. Det är när man är egen företagare så här, man har ju med sig jobbet hela tiden. Jag tänker ju hela tiden på jobbet. Ja. Det skulle vara rätt skönt att typ inte ha det. Att jobba i en kiosk typ och sen gå hem och skita i jobbet. Ja. Jag vet inte.
Det
så det blir nästa steg. Om det skiter sig, då hoppar jag på kiosktåget.
En annan varm sommar.
Exakt.
Ja. Men om vi återgår lite till Salve här nu då. Alltså om du själv då hade kunnat knappa in 1397 på din telefon och plötsligt hamna i medeltiden, vad hade du passat på att göra?
Alltså det som jag har, jag är ju rätt makaber i huvudet. Alltså det som förmodligen gällde i Kalmar, precis som i hela Europa på 1390-talet, var väl att det var rätt mycket pest, va? Vi pratar ju bara kort om pesten i Salve. Det är väldigt lite pest som tas upp. Det hade jag ju velat fördjupa mig. Jag hade ju liksom velat säga, för det är ju väldigt lycklig historia och berättelsen om Salve, hur man vill bli riddare och så. Det hade ju velat liksom fördjupa mig i liksom det mörka i historien. Sen Erik av Pommern hade ju ett ganska olyckligt slut och slutade som någon slags pirat. Det var ju också kul att veta vad resan där liksom. Man hade ju velat känna dem lite på pulsen.
Ers majestät kommer att bli kung över hela Kalmarunionen. Och det kommer att krävas av er att ni kan latin flytande. Jag har fått uppdrag av drottning Margareta att ni ska lära er latin och jag kommer att lära er latin. Om det så ska ta mig hela sommaren.
Förstår ni, jag har det. Så här ena dagarna kommer in tant efter tant. Säger åt mig vad jag ska göra. Vad jag ska säga, vad jag ska ha på mig. Men allt jag vill göra, jag vill ut och rida. Som de andra.
Sen hade det varit kul att se. För Kalmar slott såg ju heller inte ut som det gjorde i programmet. Kalmar slott var ju ett annat sorts slott på 1300-talet. Jag är jätteintresserad av medeltidsmusik där det varit fantastiskt att få gå på en krog på 1300-talet och sätta sig bland människor och lyssna på vad de pratar om och liksom hur ett kulturellt gatuliv såg ut. Liksom. Jag är ju väldigt historiskt intresserad även om jag då på den tiden var rätt så trött på medeltiden, får jag säga, i flera år efteråt. Och var ju också ganska illa sedd av medeltidsfantaster. Jag minns att vi blev inbjuden till medeltidsveckan på Gotland och folk var liksom sura då, för att jag hade ju på mig någon turkos struthätta och det var ju helt emot reglerna. Ah. Det fick man inte ha. Så det var ju mycket sånt, mycket starka känslor kring medeltidens ve och väl. Men alltså, jag vet inte, jag har inte riktigt funderat över vad jag skulle vilja göra rent konkret. Mer än kanske just bara ta del av hur det var att vara en människa 1397, när ju dåtiden var nutid. Och det fanns en kyrka i varenda gatuhörn och Guds straff och frälsning var allestädes närvarande. Mm. Eller var det det? Och barn dog innan de hade fyllt 5, de flesta. Och man hur präglar det liksom, familjerna? Och liksom. Alltså, det är så mycket så här, hur det är att vara människa som jag skulle vilja veta mer om.
Ja, visst. Jag har pluggat barnlitteratur en termin och då fick vi läsa barnlitteratur ifrån. Jag kommer inte ihåg om det var men runt medeltid lite senare kanske. Och då var det ungefär det här instruktioner på hur du dör på ett bra sätt. Liksom, hur du ska botgöra dig för att det är så hög barnadödlighet så det är bäst att du är beredd nu. Liksom.
Ja, ja.
Så att, ja. Nej, men det låter ju, men det låter ju som att du har en plan där. Alltså, har du lärt dig mycket själv från just Salve? Det låter som att du har väldigt bra koll på detta.
Nej, jag hade ju koll då. Nu har jag inte, alltså nu har jag lärt mig, det jag har lärt mig nu har jag ju lärt mig igen. För att efter Salve så var jag ju lite medeltidsanti, just för att det var så, jag var ju så otroligt mättad. Och att också vi hängde ihop med Kalmar läns museum personal varje dag. Kalmar läns museum var ju inblandat i produktionen väldigt mycket. Ja, vi blev ju liksom undervisade varje dag.
Det här kallas inte för tallrik, det här kallas för disk.
Liksom. Det var väldigt viktigt då att det var med ordalydelsen. Och, så att det var ju någonting med, vi gick ju liksom lite i skolan också.
Har du andra saker som du svarvar?
Ja visst, diska.
Diska, ja det är ju vanligt. Det ska jag tänka
mig. En disk.
Jaha, så det där är en disk.
Det här är en disk.
Vad har man den till då?
Den äter du ifrån. Du lägger upp kött och bröd och sen så är det bara att äta.
Som en tallrik alltså.
Ja. Mm. Jag tror vi fick någon slags journalist. Pris också. Programmet fick något pris för folkbildning eller något. Jag har glömt bort vad fasen det var.
Ja, nej men det var väl Smålands journalistpris.
Ja, så kanske det var. Ja. Och det var ju Kalmar läns museum som verkligen de var ju väldigt noga med att det skulle vara korrekt. Vi fick ju kämpa för att låta men till exempel min struthätta då som hade helt fel färg. Och Annas kläder, hon var ju rosa, det vet jag inte heller om man var liksom, och att Anna skulle bli Katarina skulle bli riddare och hela, vi hade ju någon slags könsmaktsordningsperspektiv på det som ju visserligen var ganska trubbigt men som ju kanske inte heller hade varit realistiskt men jag vet inte, det är skitspännande att prata om det för det dyker liksom upp minnen som inte jag har tänkt på 25 år liksom.
Alltså det är lite tidsresa vi gör nu i alla fall här nu då.
Till ja, det är ju det. Ja.
Till 97 i alla fall.
Exakt.
Ja. Ja, men det låter som det var en så häftig och fin sommar alltså.
Ja, det var det verkligen.
Ja.
Det var min första riktigt fina sommar som vuxen. Mm. Och det var början på så mycket för mig liksom. Början på mitt arbete var också början på någon slags självförtroende tror jag. Och början på det som komma skulle. Liksom. Hela SVT-grejen är ju en direkt följd av det jag gjorde med Salve där. Så egentligen har ju Salve präglat allt jag har gjort fram tills nu då, kan man ju säga.
Ja, då var det bra att vi lyfte upp det här idag.
Mm, det tycker jag.
Ja, men det var nog det som jag hade tänkt på innan. Är det något annat du kommer på som jag har glömt att fråga om eller som är sådär viktigt att ha med?
Nej, jag kommer faktiskt inte på något mer. Nej. Ja, skittråkigt. Nej, alltså det var en fantastisk upplevelse för en 22-åring att gå igenom. Det var väldigt fint. Det var också en speciell tid i mitt liv överhuvudtaget. En speciell period i min familj. En speciell period i liksom det här med att börja tjäna pengar. Jag fick en lön. Jag tjänade 19 000 kronor i månaden. Jag tyckte det var så mycket pengar så att jag storknade. Liksom.
Ja, ja.
Men, Niklas Fransson fick mer för att han var färdigutbildad skådespelare. Det var bitter över. Han fick 21 Han fick 21. Men jag var otroligt häftig. Jag köpte en cykel. Min första cykel som jag köpte för egna pengar köpte jag i Kalmar då, Salve sommar. Den har jag kvar här i garaget.
Heter den Moppo, snälla?
Nej, den gör ju inte det. Jag var aldrig i fas att döpa den till Moppo då. Det är en vanlig gammal kresent, svart kresent cykel. Och den är trasig också. Jag har inte använt den på 20 år. Men den har följt med mig genom åren. Jag bodde på Söder för, ja, det är ju 15 år sedan mer. Kanske 17-18 år sedan. Och sen när jag flyttade därifrån, då glömde jag den cykeln på parkeringen. Och jag kom tillbaka länge efter, säkert 3-4 år efter att jag hade, då stod den kvar där på parkeringen. Så då tog jag den och körde den till min nya adress. Och sen dess har den liksom hängt med. Nu kan jag inte använda den aldrig, men det är svårt att göra sig av med den. Jag har kvar salvedräkten. Jag har kvar en mugg jag hade på inspelningen mellan tagningarna. Och jag har kvar cykeln. Det har jag kvar.
Ah, wow.
För den tiden.
Du, vad häftigt. Ja, jag såg någon TikTok, tror jag, där du hade på det. Och så tänkte jag, det här ser väldigt mycket ut som det du hade i serien. Men då är det den riktiga dräkten, helt enkelt.
Japp, det är det.
Wow.
Jag ska göra någon live så småningom på TikTok, tänkte jag. På TikTok är det ju väldigt press på Salva just nu.
Ja, är det så?
Så där tänkte jag, ja, det är väldigt många av mina följare där som är i den åldern. Så då ska jag ska göra någon live, tänkte jag, där jag sätter på mig salvekläderna och gör någon liten frågestund kanske.
Men du, var kul. Alltså, tack så hemskt mycket igen att du ville vara med.
Ja, men tack själv. Allt gott.
Ja, detsamma.
Ja, tack. Detsamma. Hej då.
Hej.
Hej.